Lyckans dig. Vilken tur du har som är född där du är, Jenny. Eller du som har ett jobb och är frisk och kan sköta. Så lyckans dig. Eller Lennart som red öppet trots alla omöjligheter. Jag lyckliga dig. Eller du som lever trots under bron och under kraschen och under bilen som höll på att förstöra hela ditt liv. Och kanske har gjort det också. Men lyckans dig, du reder sig ändå. Lyckliga dig. Lyckliga de här som fick uppväxten så fantastiskt bra. Lyckliga de här som föddes i Norge och kunde bli stjärnor och få guldmedaljer och hamna i tv. Lyckliga dem. Lyckliga allihop som det går bra för. Alltså vad jag redovisar nu, det är bara några sådana här attityder som vi har inför olika händelser som kan ske i våra liv. Och vi tittar alltid liksom på dem som det går väl för, så säger vi lyckans dig, lyckos, vilken tur du har. Och visst, det är fullt begripligt. Så där har vi blivit. När vi ska dra fram ett föredöme liksom för någon människa som man vill att barnen ska följa, till exempel, då tar man alltid upp en lyckad person då som man ska följa, och så vidare och så vidare. Men Jesus gjorde inte så. Vi använder ibland Paulus när vi säger så här, när det gäller föredömets makt ungefär, hörde jag någon som pratade om hur viktigt det är, så tar man upp Paulus när han säger liksom att ja, att han ser på mig och hur jag har gjort. Men de kapar bort de här grejerna. När Paulus säger det, så är det i form av att lida för Kristus. Det kapar vi liksom bort. Och så är det i våra liv. Vi gör det så jättegärna. Förra veckan var jag inne lite på Jesus synsätt. Jag kom följt med mängder med folk ut till berget där han satt och höll bergspredikan. Alla var, många var nog likadan som idag. Jesus var jättekänd. Han hade sin, vid den tiden, inte ökänd, känd. Han drog åt folkmassor, folkskaror, och många hakar bara på, bara därför. Så det var mycket folk där. Och så, då satt han ju själv där som ett föredöme liksom, som folk kanske ville följa. Många såg han som en idol, vissa såg han som en gud. Idoldyrkan, det är ju en skada i Sverige som är hemsk. Jag skulle vilja be alla som strävar efter idoldyrkan och lyssna på det, sluta lura folk. Idoldyrkan betyder avgudadyrkan. Om du själv har blivit så duktig i Guds kropp så att folk ser dig som en idol, då har du misslyckats fullständigt. Du skymmer sikten till Jesus. Du skymmer sikten till Herren och hans räddning. Idol betyder just avgudadyrkan. Jesus gjorde inte själv så. När han hade folkskarorna, när de hade rest långa vägar ut dit, de hade verkligen gjort sig besvär, tusentals människor, för att ta sig dit. De hade inte ens tagit med sig matsäck eller någonting. Det var väldigt viktigt att vara med där. Vilket tillfälle för Jesus att utnyttja det. Vilket tillfälle han hade där. Att gå omkring som en idol som alla skulle beundra. Men han ändrade inte på kursen för det. Han såg vad folk behövde. Han såg till att de fick mat. Fiskarna och bröden. Det var ju där ute som det undre skedde. För de var hungriga. Han tänkte på dem ändå. Han tänkte inte på sin egen berömmelse. Och så kom undervisningen. Och Jesus gör precis det man gör om man inte vill bli populär. Det är inte många berömda predikanter som gör så här. Utan berömd predikant, om det är mycket, mycket, mycket folk och man har den strävan, då kommer man att försöka locka, ge någonting som folk gärna vill ha. Annars kommer de inte. Jesus, han ser till att han vill ge folk någonting som de behöver. Det är väldigt skillnad ibland på vad vi behöver och vad vi vill ha. Jesus tänker evigt, han tänker inte kortsiktigt. Vi ska hela vägen hem till himlen. Det är det han dog för. Hans död, hans blod ska inte slösas bort. Det viktigaste som har hänt mänskligheten ska inte slösas bort. Det har aldrig hänt något större i mänsklighetens historia. Det skulle prata som att varenda dag, om jag fick bestämma i ett land, varenda morgon skulle börja som det var förr när vi gick i skolan med morgonsamlingar. Det har man ju plockat bort nu. Vad ska vi lära ungarna istället? Får vi inte lära om det viktigaste som finns? Nej, vi får inte det. Vi borde göra det. Och se då hur det ser ut. Vi lever idag i ett land där folk driver omkring. Inte bara ungdomarna, utan även föräldrarna. Jag menar, skolan ska vi inte skylla allting på. Jag menar, en god kristen uppfostran och vägledning, det sker ju i hemmen. Men då arbetsvillkoren är så hårda idag, så orkar man ju inte riktigt det. Jag ser gärna liksom att man har församlingar idag när man har speciella ungdomskvällar och sånt där. Ja, det är jättebra att de finns. Och då blir ju en vilokväll då för föräldrarna hemma kanske. Men vad blir det då om vi ska få ungarna dit? Vad måste vi ge? Ja, jag har ju sett vad som har hänt på de här nya olika sommarlägren. Att man kapar ihop någonting på de här stora samlingarna som är varje sommar, som folk vill ha. Många äldre klagar på, vad gör ni för någonting här? Det här är ju ett kristet sammanhang, en kristen konferens, och ni tar hit magiker och trollkarlar. Ja, vi måste ha någonting så att ungdomarna blir nöjda och glad. Ja, men det är skillnad på den heliga ande och ungdomarna. Vi måste kunna ge det folk behöver. Nu, där frågar man folk och gav folk vad de efterfrågar. Så vi lärde dem att magi, det är något kul. Min rörelse var inblandad i det. Och lyssna inte på oss som protesterar. Bara för att man ville fylla tälten. Ja, men snälla ni, människor betyder mycket, mycket, mycket mer än så. Och är det så att vi har blivit ledare som alltid ska tillfredsställa människors vilja och önska, ja, det är jultomten vi tjänar möjligen då i bästa fall. Jesus gör någonting annat. Så låt oss lära lite av Jesus vad han sa. Tänker det. Det var tusentals människor som satt runt berget och ville lyssna på Jesus. De var ju van liksom med folk, naturligtvis maktfolk, som domderade ut sina order och kommandon. Många ville liksom stå väl till hos makthavarna liksom, och då är det ju viktigt att vara med på alla möten och sammanhang. Hit kom folk fast Jesus och lärjungarna försökte fly undan. Det var en helt annan situation. Men han utnyttjade inte det till sina egna syften. Han såg dem och såg vad de behövde. Och det här var vad han undervisade om då. Jesu bergspredikan. Matteus 5 kapitlet och 1 versen. När Jesus såg folkskarorna gick han ut på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Det tog jag lite förra veckan, Maria, så jag tar inte det segmentet idag. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Här kommer alltså Jesus och han ser folk, sörjande människor. De saknar någonting. Kanske en anhörig har avlidit. Kanske de har gjort en hälsoförlust och så blivit sjuk. Hälsan har försvunnit. Kanske de har materiella problem. De har ingen plånbok kvar. Alltså man sörjer, någonting saknas. Och det säger Jesus att saliga de som sörjer. Det vill säga de som är berövade någonting i denna världen. De ska bli tröstade, säger Jesus. De. Alltså han håller upp de människorna. Alltså inte de framgångsrika. Utan de som gråter sörjande. Det är de som ska bli tröstade. Han vänder verkligen på begreppen här, Jesus. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden, säger Jesus. Och i min översättning står det ödmjuka. I andra översättningar står det saktmodiga. Och då kan man fundera på vad betyder saktmodig. Jag slog upp det först idag. Jag har bara accepterat ordet, liksom. Jag har aldrig tänkt på vad det betyder. Men okej, saktmodig, det är inte alls någon person som är dum. Men de, enligt lexikon så är de så här: fridsam, tålig, foglig, beskedlig, fördragsam, blid, fredlig, lugn, ödmjuk och from. Det är saktmodiga personer. En sån här person blir ju inte särskilt lyckad i den här världen. Så då måste du ha vassa. Du måste vara väldigt vass i dina armbågar och våga ta för det även på andras bekostnad. Det gör inte den ödmjuke. Så han har inte några större förutsättningar att lyckas särskilt bra i det världsliga idag. Också det är en som Jesus framhåller. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ja, idag är det ju skandaler i svensk förvaltning som avslöjas eftersom här. Och det är på tiden. Svenska folket har vetat om att det var en lögn att tro att vi skulle vara rättfärdigare och klanderfria. Jag brukar säga att när allting uppenbaras, då kommer vi att ödmjuka oss som folk och inse att vi var inte något bättre vi heller än de här afrikanska länderna som vi har gått och sett ner på. Vi hade bara lyckats störja vårt skräp bättre. Så ser det ut, men så ser det ut i den här världen. Den tillhör ju inte Gud. Så när man ser sånt här, jag har ju själv fått ställa mig inför Gud ibland och fundera på Gud. Jag mår inte bra av att se skräpet i samhället. Jag mår inte bra av det. Måste jag prata om det? Måste jag notera det? Varför kan jag inte få ett filter liksom, så att jag bara ser det goda och slipper se skräpet? Ja, man ska ju leva i verkligheten så man får lära sig hantera den istället. Men i djupet är det ändå att man törstar och hungrar efter rättfärdigheten. Och de människorna blir inte populär. Om vem som helst av oss skulle vilja bli någonting i världen och gå och peka på det orättfärdiga hos de styrande, inte skulle vi vara efterfrågade någonstans. Vi skulle petas bort ganska så fort. Men det finns ett folk som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De, vad står det? Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Vi ska få bli nöjd en dag. Och när man hungrar och törstar efter rättfärdigheten, så är det ju också en bekännelse man gör själv. Man medger ju, jag är inte rättfärdig själv. Absolut inte. Nej. Och det ska vi inte gå och inbilla oss heller. För att Jesus är vår rättfärdighet. Vi har ingen egen. Vi längtar, vi hungrar, vi törstar efter den rättfärdighet som Jesus har berett för oss. Vi har ingen. Då ska vi inte hungra efter den. Men vi kommer att bli mättad. Saliga är de barmhärtiga. Tänk att vara barmhärtig. Ja, men när man ser hur andan är då, när man hävdar sig på andras bekostnad, då man slår vilt kring sig bara för att vinna några poäng här och där. Alltså de här barmhärtiga handlingarna. Det finns faktiskt en person som jag tänker ofta på när det gäller barmhärtighet. Och så det är Moder Teresa av alla. Och hon var ju katolik, men jag tycker ändå om hennes handlingar. Då hon då varit inbjuden på den här presidentfrukosten som ingen någonsin skulle vilja vara utan. Alla kommer ju. Jag menar, vi har ju i pingströrelsen har vi ju vår egen ledare som var på en viktig missionsresa i Afrika. Men för kom hem omedelbart när han fick reda på att han skulle få en medalj av kungen. Ja, och medaljen nu var så viktig så. Jag tycker ju att det måste ha varit viktigare med folket i Afrika. Kungen har nog det han behöver. Och ledare också, behöver väl ingen medalj där. Man kan inte ta emot en medalj för att man är kristen. Hur hjälp oss, säger jag bara. Hur går det till? Vad har jag gjort för det? Ja, men så ser det ut i den här världen. Vad gjorde Moder Teresa då? När hon var i Calcutta, tror jag det var, va? Jag är inte riktigt säker på staden, men hon fick... Ja, hon var bland stadens fattigaste. Sjuka och barn och så. Och så kom då USAs president, skickade ut en anbjudan, och han var ju, han visste, han får ju aldrig nej. Alla vill vara med på de här frukostarna som man inbjuder särskilt till. Så det händer inte att någon säger nej. Helt plötsligt var det någon som sa nej. Och hon motiverade henne också. Hon svarade artigt: jag tackar för inbjudan, men de fattiga behöver mig bättre. Hon fick ju stor respekt alltså, även från presidenten. För det. Så, och det, och hos alla. Hon struntar i det där, att stråla sig i glansen. Det var viktigare, det hon gjorde för Gud. Den var en barmhärtig människa, och hon får nog möta mycket barmhärtighet en dag. Men nu är hon hemma hos Herren, får jag hoppas att... Okej, saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Ja, det betyder att ingen av oss i det här rummet ska få se Gud. Om man inte hävdar att man är renhjärtad. Det är vi inte när vi tittar i oss själva. Men vi har blivit renhjärtade i kraft av Kristi nåd och förlåtelse. Och hans blods rening. Så vi kan kalla oss renhjärtiga, renhjärtade. För vad Jesus har gjort. Och då ljuger vi inte. För det är lika giltigt det. Jag menar, om skräpet bor här och lösningen där, vilket är större? Jag hävdar att det som bor i himlen är större än det som bor i mitt hjärta. Och därför så överskyller det. Så att det är sant när vi säger så ändå. Vi är renhjärtade. Och sen vill jag påminna dig att vi blir inte nedsmutsad av att vi tar emot fel påverkan enligt Guds ord. Det är inte det som går in i människan som orenar henne, utan det som går ut ur henne. Så att där har vi ju med hjälp av Kristus fått lite ordning på vad vi säger och tänker och sånt där. Vi går inte ut med vad som helst som kristna. Vi säger inte vad som helst som kristen. Nej, tack och lov. Vi smutsar inte ner oss heller då. Så någon mått av renhet finns ju faktiskt hos oss. Saliga de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Ja, hur många är inte som skapar krig och strid? De kallas alltså inte Guds barn. De som skapar frid inne. Jag menar, vi pratade tidigare här i inledningen om diskussionsforum då. Så dyker det alltid upp ett antal personligheter som, utan att förstå det själva, det blir liksom i frukten av deras inträdande blir stridigheter. Och det är liksom inte så att det händer bara då. För sen när man följer upp utvecklingen, hur det har varit, vilket en ansvarig bloggägare gör. Han följer upp, han bara ser det där. Och kolla, finns det en historia bakom? Ja då, jo, men det blir så överallt när den här personen dyker upp. Det blir stridigheter istället. Ja, de kallas inte Guds barn. Men de som orsakar fred. Jag menar, om det har två personer som har olika åsikter i en andlig fråga till exempel. Det måste man kanske acceptera att kristna ska ha. För vi är inga robotar som är programmerade att tycka exakt likadant i alla frågor. Vi är människor och vi deltar i en utveckling. Så vi kommer att tycka olika i olika skeden av våra liv. Om någon kan sammanfoga dem, ja, det är ju Kristus naturligtvis. Han har ju liksom sammanfogat lagen och anden till och med till en enda kropp. Ja, om vi går in i den tjänsten så är vi ju Guds barn. Vi uppfyller hans syften. Men du blir inte framgångsrik på det. För ska du komma någonstans, då ska du snabbt kolla igenom vem är starkast av de här. Vem har bästa resurserna, vem har bästa kontakterna. Ja, då går vi in och stöttar den personen. För då får jag vara med på den segrande sidan. Okej, om du tror att det är fred eller frid, så vakna upp då. För att du måste nämligen tysta motståndaren, hur rätt han än har, tyvärr. Och är du makthavare över ett land, så kan du starta ett krig på det vis. Och det är många som måste dödas för att du ska vara kvar vid makten. Så det går inte att säga att det är fred och frid då. Kanske på ditt eget kontor, eftersom alla tycker likadant som dig. Men sett i större sammanhang så är det många som lider för att du vill ha makt. Så det är inte någonting att sträva efter. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Okej, vi hävdar att vi tillhör Jesus. Vi hävdar och vi önskar och vi längtar efter att vi får vara delaktig i himmelriket. Då är villkoren så att vi kommer att bli förföljda för rättfärdighetens skull. I vårt land så är förföljelsen väldigt måttlig. Men det finns faktiskt mobbing mot kristna. Det finns liksom kristna som inte alls får samma möjligheter på arbetsmarknaden eller utbildning eller så. Mer och mer. Det finns kristna ungdomar som trakasseras och hunsas för sin tro och mobbas. Så en viss mått av förföljelse sker. Är det hos oss också. Det är priset att betala, vill jag säga. Det går inte liksom att bara kompromissa hur som helst heller. Jag kan ju byta ut min t-shirt där det står korset och Jesus här som de trakasserar mig ständigt för. Mot någonting som det står Puma eller någonting på. Klart jag kan göra det. Men är det inte att kompromissa? Är det inte att sälja en del av min tro? Bara så små bitar. Jo, det är det. Alltså, det ingår alltså i att bli förföljd. Men priset är att man tillhör himmelriket då. Redan här. Om det är så lögn och måttlig så att du aldrig upplever någon attack mot din tro. Ja, då har det blivit bra tyst. Men liksom någonting måste det ske på grund av din tro. Om det tillhör himmelriket. För det är en helt annan värld som ska vara i den här världen. Och den är du representant för. Jag lyssnade igenom en profetia som kom genom David Wilkerson. Ja. Och lyssnade efter vad säger han egentligen till svensk kristenhet. Jo, han säger så här att vi har blivit betryckta. Alltså håglösa. Apatiska och håglösa bland annat. Det är en lång profetia på engelska. Men han, det är verkligen någonting för svensk kristenhet att fundera på hur det har gått till. För att den som sträcker ut sina trosarmar längst i vårt land då når inte särskilt långt ändå. De flesta av oss har blivit nästan apatiska. Det är hemskt att behöva säga, men om jag tänker efter, hur mycket nöd har vi för de som går förlorade? Hur mycket nöd har vi egentligen för det okulta som växer? När jag upptäcker att mina vänner eller barn håller på med seanser och inbjuder döden på orten, hur reagerar jag då? Svåra frågor. När jag får se liksom ungdomarna växa upp och de gör precis vad som helst för att bli lite berömd eller framgångsrik så att de tvingas lämna Herren, hur reagerar jag då? Stimulerar jag dem eller? Ja, många föräldrar gör det. Det behövs inte göras. Led dem till Gud istället. Och vi tror alltså att vi inte är någonting. Så ska jag läsa vidare så ska jag visa vad Jesus säger om vilka vi är. Och märk väl, det är inte jag som spekulerar nu, utan det är Guds ord. Jag kollar olika översättningar. Det är samma sak överallt. Tveklöst sant. Tro på det om ni är klok. Okej. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man ju profeterna före er. Okej, om du vill vara populär överallt. Om jag nu ska spetsa till det. Ni får ta det här med en liten nypa salt. Men om jag ska spetsa till det. Är du ute efter det har du ingen lön i himlen att vänta. För då tvingas du vara så foglig åt alla håll och kanter. Men när du går fram med sanningen från himlen, då blir det ett motstånd från människor. En del reagerar väldigt negativt emot det. En del liksom bara måste attackera. Bara för att du finns. Du behöver inte agera. Och då blir du förföljd. De ljuger om er. Alltså förtalar er då. Och säger allt ont om er för min skull. Lönen blir stor i himlen. Då har du lyckats. Och om vi ser till exempel med Trump. Nu då. Vi tar han som exempel. Han är ju en offentlig person, så tack för det, då får jag göra det. Han tycks ha väldigt stora ansatser att få lite kontroll över media. Och han tycks vara väldigt angelägen om att få media då. Antingen trycker man ner dem så att de ingen lyssnar på dem, eller också går de ut med det som jag vill att de ska gå ut med. Sant eller inte. Men det är säkert någonting som ska gagna hans syfte. Det vill säga, kommer det fram något negativt, så är det ju ingenting som ska fram då enligt han. Man ska liksom redigera bilden om sig själv. Ja, han tycker inte att folk ska tala illa om honom naturligtvis. Det vill ju ingen. Men liksom det, som kristen måste man kalkylera med henne. För världens makter och djävulen är emot den. Och kommer att göra allt de kan. För då kan de inte få tyst på oss. Då ska de göra vart enda litet steg så tungt det bara går. Det tillhör vårt liv här i världen. Nu börjar vi komma fram till vad Jesus säger om oss. Och då säger han så här i 13 versen. Ni är jordens salt. Alltså, du som tror att det inte betyder någonting. Du är kristen. Jesus säger, ni är jordens salt. Ja, salt är väl inte något märkvärd. Kan man köpa på Konsum. Och på Ica och lite andra ställen. Jo, det betyder väldigt mycket. För man har använt salt i alla tider. Dels till att förstärka smaken. Att det smakar lite bättre av saker och ting. Jag använder mycket salt. Och dels till att hindra förruttnelse av kött och andra saker. Det är jordens salt. Vi är sältan i allting. Om någonting mister sältan. Jag menar, ät en god rätt. Ta bort allt salt. Och fundera på hur det smakar sen. Det är inte många som prövar det. Även om de tycker att vi ska ta bort salten. Ja, men det blir väldigt dålig smak av det sen. Ta bort saltet från surströmmen och undra vad det blir istället. Vi som är norrlänningar. Vi som är norrlänningar ska jag säga. Okej. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Jag tar till mig det här. Det är så mycket roligare att lyssna på Gud. Han säger inte om mig att jag är en före detta alkis. Som är misslyckad i det här sociala systemet. Som är trasig och sjuk i kroppen så jag inte kan jobba. Som är egentligen en belastning för samhället i övrigt eftersom jag inte är produktiv. Men det är många andra med mig som är det. Inte sjuka. De är några framgångsrika där uppe som inte heller är produktiv. Men de är väldigt dyr i drift. Nåväl, när Gud säger att jag är världens ljus, då sträcker jag på mig. Jag tror att det är sant det han säger. Det finns en funktion för oss människor som är så viktig så att vi är både salt och ljus. Plocka bort ljuset så blir det mörkt. Ja, gissa, ta bort allt ljus och så har du tre människor i ett rum som aldrig har fått ljus på 4 veckor. Så kommer 2 stycken att ha fått en dödlig depression efter det. En tredje deprimerad kan hjälpas väldigt mycket. Så ljus betyder alltså livets förutsättningar. Det är alltså vi. Men tänk er det. Alltså vi är jordens ljus. Vi som är kristna. Inte gå och tänka så om oss själva. Men jag ska någon gång om någon frågar mig. Jag har för länge sedan slutat använda titlar. Och när man ska presentera så någon kommer och frågar. Jaha, vem är du då? Ja, då vet jag inte hur jag ska svara längre. Ett tag liksom så sa jag. Ja, jag är Guds barn. Ja, då blev de väldigt fundersam. Jaha, men vad heter du? Vad jobbar du med? Vad bor du? Ja, jaha, ja, okej. Jag tyckte du frågade vem jag var. Du frågar om mitt namn och adress. Säg det då. Ja. Men jag ska kunna säga så här nästa gång det händer. Jaha, vem är du då? Ja, jag är världens ljus. Alltså, så låter det högdraget. Men jag skulle inte ljuga om jag säger så. För jag kan verkligen säga så om Guds ord. Jag ser inte alls ut som något ljus. Nej, men hur ska man se ut för det? Jag ser inte ut som en salt heller. Hur ska man se ut för det? Men alltså den funktion som vi har, vi människor i vår tro. Alltså vi är den högstes representanter. Vi måste förstå det stora i det hela. Det är inga småsmutte grejer. Bli president på den här jorden, det är en sak. Många som strävar efter det. De har kommit någon liten bit på väg kanske. Men vi är alltså skaparens ambassadörer. Alltså man skapar varenda planet som finns, hela universum, man har skapat varenda fisk, allting. Det är långt, långt, långt högre upp egentligen om vi ska gradera oss här nu då. Än jordens kungar och presidenter. Men Gud håller inte på med sånt. Utan han säger, ni är någonting ännu viktigare ändå. För ni är jordens salt, ni hindrar alltså förruttnelsen. Och ni är jordens ljus, ni är alltså livets förutsättningar. Vi är det. Dåliga höfter, är det något problem för Gud? Nej, inte ett dugg. Bilolyckor som nästan tar livet ur en. Är det något problem för Gud? Nej. Tron bor i vårt hjärta här inne. Det finns någonting som vi kan stråla ut och som vi gör. För om du möter en person som inte är kristen, som vet du i förväg att han inte är kristen om du lever med Gud. Det känns i anden och det syns i spåren när han går. För det är så mörkt efter. Om den kristen som kommer, så märker också det. Det är för att de har helig ande. Och det är mycket ljusare och mycket mer hoppfullt i det. Möter en person som aktivt sysslar med typ seanser och okkultism och sånt där, så känner du av dödens krafter. Och du vet att det är besegrat. Du är inte rädd för det. Så då märker du det. Jesus har bönna över det där. Det är skillnad på ljus och mörker, det vet vi alla. Det är skillnad på salt och socker, det vet vi alla. Det är skillnad på kristna och icke-kristna. Det är vad Jesus säger här. Och när han då höjer upp människor, så gör han inte som jag gjorde i början. Lyckans ost som har rik pappa. Lyckans ost som är frisk och fräsch på alla sätt. Nej, men han säger samma sak. Lyckliga dig, säger han. Saliga till och med. Det är ännu mer. Lyckliga dig. Saliga är de ödmjuka. Saliga, ja, ni vet. Han är verkligen tvärtom, Jesus. Han står för Guds rike. Han hade tillfället att när han sitter där med all denna publik, att kunna resa på sig själv, säga det de ville höra för att han skulle bli ännu populärare. Men han säger någonting som tar bort köttet och för in någonting av det som himmelen vill ha. Så gör en älskande Gud. Han gav vad som behövdes. Kanske inte i första hand vad de ville ha, men det som behövdes. Det är vad kristenheten ska göra för att kunna överleva. För det är den enda funktion vi har. Om inte vi är ljuset och saltet, så har de som Gud har utvalt till den tjänsten hoppa av den. Då är det kört för landet. Men om vi kristna förstår det stora hos Gud, Då har det här landet väldigt stora förutsättningar. För det finns många som har en trosgrund. Vi lever alltså i ett land där många har ordet liksom, ja, åtminstone i barnatron. Det är inte helt bortplockat. Vi känner till något om Jesus, vi känner till något om Gud. Och så det finns en god åker för Herren att så i. Och han kan komma och göra det. För att rädda inte bara oss utan hela landet. Och det är ju min förhoppning att han gör. Herren kommer ju att hämta hem allt sitt folk snart också. Men då skulle jag vilja att så många, många fler fick följa med. Än de som kanske får följa med idag. Jag skulle helst vilja att alla fick följa med, naturligtvis. Jag är ju kristen. Och det är frågan om, vad gör man då i livet då? Ja, men gör som Jesus. Ge människor vad människor behöver. Även om det råkar vara dina tonårsungdomar. Även om det råkar vara på en stor kristen konferens. Är det där de behöver? Om det så att de kommer bara för att det var trevliga trollkarlar och magiker och fina uppträdande där. De frågar ändå inte efter Jesus. Satsa istället på dem som verkligen kommer med rätta behov. De är många färre. Men satsa där så blir det god frukt för hela landet så småningom. Satsa alltid på att tillfredsställa de som ändå bara vill ha underhållning. Då har vi inte mycket att komma med så småningom. I Jesu Kristi namn, det får vara nog så. Jag vill med hjälp av det här påpeka att Jesus agerade aldrig som någon idol. Fast han hade minst förutsättningar för det. idoler en skada för Guds verk. Vem du än är, vad du än heter, har du blivit idol, gör någonting åt det. Låt folk få se dig som du verkligen är istället. Då försvinner idolskapet, så får du kvar respekten. Eller folk kommer och fråga Gud istället. Som är bara vanligt folk och inte har en chans att bli en idol ens. Vi ska tänka på det här att vi är faktiskt jordens salt. Så om du nu går och tror att du ingenting är. Tro inte att Gud ljuger. Säg inte det. Tro inte så. Tänk inte så. För Gud ljuger aldrig. Han kan inte sånt. Så när han säger att du är jordens salt, så är du det. Det är bättre att få vara jordens ljus. Men nu råkar det vara det också. Och detsamma där. Tro inte att Gud ljuger. Han kan inte så. Lögnaren ljuger. Det är därför du kanske går och trycker ner dig själv. Det är lögnaren som ljuger. Det är därför du kanske tror att du inte liksom kan någonting. Men Gud ljuger inte. I Jesu Kristi namn. Amen.